här bibelstudiet ska vi börja med att läsa Herrens bön. Matteus 6, verserna 9-13. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Det här är ju egentligen inte en bön, utan en samling böner. Mästerligt korta och kärnfulla. Allt i överensstämmelse med Jesu ord, som är, som han säger i versen innan här, verserna innan. 7-8 versen. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Nej, det är inte många ord, men det är en innehållsrik samling av böner. Om vi tittar lite närmare på det där så ska vi se att tre av bönerna är eskatologiska. De syftar till framtiden, till det rike som ska komma, till det som Gud har lovat i sina löften. Då hans namn ska bli helgat, då hans rike ska komma och då hans vilja ska ske på jorden så som den sker i himlen. Och det är inte bara en fråga om kvantitet, utan kanske väl så mycket om kvalitet. Ty i himlen sker inte Guds vilja av tvång, utan fritt. Och det är tänkt att det ska göra det på jorden med. Men de bönerna som handlar om evigheten, de går över i en grupp på tre böner som handlar om nutid, vår situation idag. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Och det måste alltså vara så att den här samlingen av böner, den uttrycker på kortast möjliga sätt våra grundläggande behov. Det är detta vi behöver. Vi behöver det eviga riket. Men när vi talar om våra behov idag, så indelar Jesus dem i tre kategorier. Vårt bröd för dagen, den dag som nu är. Och det betyder naturligtvis inte bara 6 skivor bröd om dagen, som Socialstyrelsen skrev i en mycket häcklad kampanj för en del år sedan. Utan det kanske också handlar om kläder och tak över huvudet och våra materiella behov. Men de två övriga bönerna handlar inte om materiella behov, utan om relationer. Försoning i alla riktningar. Alltså ett återställande av de relationer som synden skadat. Och ett beskydd emot det onda som ständigt hotar att skada relationerna på nytt. Den här bönen är ju också uppbyggd i enlighet med Jesu ord i slutet av 6:e kapitlet, 31-34. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sådant jagar hedningarna efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Samlingen av böner börjar med att vi söker Guds rike och hans rättfärdighet. Så har vi också lov att nämna våra nuvarande behov. Och de nuvarande behoven, behoven i tiden så att säga, där kan vi inte be så här att gode Gud, trygga nu min försörjning för 18 år framåt. Utan det är mitt dagliga bröd, mitt bröd just idag. Annars hamnar vi i detta att vi börjar bekymra oss för morgondagen. Och då har bekymren en underlig förmåga att ta över och fördunkla, så att säga, Guds riket. Så att vi egentligen då tappar Guds riket ur sikte. De böner som gäller evigheten blir innehållslösa för oss. 25 versen. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Men när vi hamnar i bekymmer, så leder bekymren oss in i ett materialistiskt tänkesätt, en materialistisk kultur. Vi börjar tjäna mammon istället för att tjäna Gud. Och Guds riket är borta. Är inte livet mer än födan? Ja, men tänk om jag svälter ihjäl. Jo visst, men livet fortsätter. Det är bättre att behålla det eviga livet om man så svälter ihjäl, än att vara skinande fet och blank så att säga och vara andligen död. Guds rike först. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Den tänkte jag stanna vid. Det är en intressant bön. Frågan är vad vi menar. Vi kan säga så här om vår egen tid, att kristendomen trängs tillbaka, och det sker ganska snabbt. Och vi undrar alla, vad gör vi för fel? Hur kan det här komma sig? Vi kan uttrycka det så här. Vi erbjuder en medicin mot en sjukdom som förklarats att den inte längre finns. Vi erbjuder en lösning på ondskans problem som ingen vill ha. Hur gick det till när Gud försvann ur sikte? Ja, vi anade redan. Det har på något sätt med den materialistiska kulturen att göra. Att livet till sist inte blev mer än födan. Och kroppen inte blev mer än kläderna. Och möjligen det som plastikkirurger kan lägga till. Men hur gick det till? Vi kan säga så här att en rad människor medvetet ansträngde sig för att förändra synen på det onda. Vi fick en ny syn på vad det betyder att be Gud. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ondskan bytte ansikte och därmed blev Gud onödig. Om vi går tillbaka till mitten av 1700-talet så träffar vi en fransk filosof som heter Voltaire. Han var inte någon speciell beundrare av kristendom och kyrka. Framförallt inte av kyrkan. Krossa den skändliga, sa han om kyrkan. Men han sa samtidigt så här, att om Gud inte hade funnits hade man blivit tvungen att uppfinna honom. Han hörde alltså, Gud alltså hörde fortfarande till självklarheten i människornas liv. Han var självklar. Hade han inte funnits hade man varit tvungen att uppfinna honom. 100 år senare, mitten på 1800-talet, eller slutet på 1800-talet, perioden 1850-1880, möter vi en rad gestalter som mycket målmedvetet för fram ett annat budskap. Vi kan börja med tonsättaren Richard Wagner. Han höll sig själv för att vara ett universalgeni och han var ganska begåvad. Men han var både filosof och revolutionär och konstnär och lite av varje. Allt enligt egen uppfattning. Han hörde till dem som vid denna tid förklarade att judarna är historiens pest. Varför det? Jo, de har lärt oss konsten att få dåligt samvete. Och en människa som får dåligt samvete förlorar sin handlingskraft och därmed sin manlighet. Kvinnor räknades inte. Och därför så måste vi göra oss av med judarna och vi måste göra oss av med det dåliga samvetet. Så att vi får tillbaka den ursprungliga germanska handlingskraften. Vikingarnas handlingskraft. Den som alltså bestod i att man slog ihjäl folk. Och han införde både i sina operor och i andra sammanhang en figur som på tyska heter Wotan. När jag har lyssnat på hans operor så dyker Wotan upp här och där. Och man tänker, ja det är väl Wotan det. Men det är samma person som vi i Sverige kallar för Oden. Så att asagudarnas återkomst i modern historia är bland annat Richard Wagners verk. Den manliga handlingskraften, ut med judarnas dåliga samvete. Ungefär samtidigt publicerar ju Charles Darwin sina tankar och teorier om arternas uppkomst. Och Darwin själv var inte så där förfärligt snabb med att dra några speciella växlar eller konsekvenser av det hela, utan han såg det mest som en biologisk teori. Men andra tog ju tacksamt hand om hans idéer och förklarade att ja visst, där ser man. Människan är inte skapad, utan den härliga, goda, fina människan har uppkommit genom att arter äter upp varandra. Så att det här med att man slår ihjäl den svage, det är det som håller utvecklingen igång, sa andra. Så möter vi en tysk som heter Friedrich Nietzsche. Han gick först i lära hos Richard Wagner och var en stor beundrare av Wagner. Det är vämjeligt att läsa den korrespondens som Wagner och Nietzsche utväxlade. De smickrar varandra så man vrider sig som en mask när man läser. Men det hörde kanske till den tidens skrivsätt, jag vet inte. Men efter ett tag bröt Nietzsche med Wagner. Och sen hånade han Wagner livet ut. Nietzsche hånade också Darwin och övertog Darwins alla läror. Och av Wagner lärde han sig detta, att det som är människans problem är det dåliga samvetet, och det här med att kyrkan har hållit på och tjafsat om skuld. Och det blir ingen fart på folk förrän man blir av med allt det här pratet om skuld. Det är inte det goda som är det goda, utan det är det onda som är det goda, förklarade Nietzsche på olika sätt. Och han förklarade också i god darwinistisk anda att människan skulle utvecklas till övermänniskan genom att starka människor slog ihjäl svaga. Och så har vi Karl Marx förstås. Han sa också att judarna är pest. Detta trots att han själv var jude av börden. Judarna har skapat krämaren, och krämaren har skapat religionen för att rättfärdiggöra sitt krämande och sitt ockrande. Vi måste göra oss av med judarna och vi måste göra oss av med religionen. Det är inte människan det är fel på, utan det är samhället. Och i det laget hade man ju vänt ut och in på frågan om vad skuld är så många gånger, så att ingen visste längre vad som var upp och ner. Och då kommer Sigmund Freud och lägger slutstenen. Freud var ju också jude. Och han säger så här att skuld finns inte. Utan det människor lider av, det är ett felprogrammerat samvete. Ett sjukt överjag. Och vi måste lösa människorna från det sjuka överjaget. Och då är vi inne på 1910-1920-talet. Och scenen för Hitlers framträdande börjar stå färdig. Och kyrkan har ju under tiden fortsatt att predika som om inget hade hänt. På något sätt ljuvligt omedveten om att hela frågan om vad skuld och rättfärdighet är totalt byter ansikte under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Och därför står nu kyrkan och erbjuder hjälp till ett problem som människor i allmänhet säger det finns inte. Undra på att vi blir akterseglade. Alltså, vad är det onda? Vad är det vi ber om när vi säger till Gud, utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda? Ja, menar då somliga, det handlar om djävulen. Han kommer här med sina tumörsjukdomar och börskatastrofer och krig och sitt elände. Och vi måste på olika sätt kasta ut honom. Ja, det är ju bara det att det är inte det Jesus talar om här. Bönen, eller den samling böner som Jesus ger här, i det vi kallar Herrens bön, det är inte någonting som vi kan bryta ut ur sammanhanget i bergspredikan, utan i själva verket någonting som utgör en av alptopparna, så att säga, i det bergslandskap med våldsam utsikt som bergspredikan utgör. Så att tittar vi oss lite grann runt omkring i bergspredikan, så ska vi finna en annan, och vill jag mena mera träffande beskrivning av det onda som vi ber om beskydd för. Vi går till 22 versen och läser 22 och 23. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Här ger Jesus en allmän beskrivning. Han talar om ljus och mörker. Och så talar han om kroppens lamp. Och det ska inte förstås så att vi går omkring med någon sorts cyklopöga i pannan eller någon sån här pannlampa som det lyser om. Utan för en jude är det man ger ut och det man tar in på många sätt mera likvärdigt än för oss. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Det ord som här används i grundtexten är oöversättligt till svenska. Ska vi använda något begrepp så skulle vi skriva: om ditt öga inte har dubbelseende. Om ditt öga inte har dubbelseende, om ditt öga inte ser dubbelt, så får hela din kropp ljus. Att se två saker på en gång, det är på något vis nyckeln till det onda. Och Jesus ger en rad exempel bara här i det sjätte kapitlet på detta med att så att säga vara dubbelseende med sina andliga ögon. Vi börjar läsa från början, de första sex verserna, sjätte kapitlet. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Att vara dubbelseende, det beskriver Jesus här som att önska två saker på en gång. Att stå i gathörnen och be, inte bara för att Gud ska välsigna den eller det som man ber för, utan för att man också, liksom som en moms på köpet, ska få människors beundran för att man är så from som man står i gathörnen och ber. Man har två avsikter med det man gör. En synlig och en osynlig. Man har en avsikt och en biavsikt, om du så vill. Att ge allmosor och samtidigt låta stöta i basun. Ja visst, allmosan given för den fattiges skull, lika med avsikt. Allmosan given för basunens och berömmelsens skull, lika med biavsikt. Summan av det hela, lika med dubbelseende. Och det finns ett exempel till, 16-18 verserna. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Observera, det här är inte hyckleri, trots att du döljer något för människorna. Hyckleri är att framställa sig själv i en bättre dager än man är, för att få beröm, för att få ära av människor. Och därför säger Bibeln gång på gång: vill du bli ärad av människor, kommer du inte att bli ärad av Gud. Han accepterar inte biavsikter. Är det någonting vi ska kalla för helöverlåtelse i vårt liv, så är det en längtan hos dig och mig att leva utan biavsikter. att vara entydig. Jakob utlägger det här ganska mycket i sitt brev, och vi ska bläddra dit. Jakobs brev. Och vi ska börja med ett ganska långt avsnitt ur första kapitlet. Jag börjar i andra versen och läser till och med den 17. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består, provet ger en uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Om någon av er brister i vishet, ska han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Det som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. En ringa broder ska vara stolt över sin upphöjelse, en rik över sin ringhet. Han ska försvinna som blommorna i gräset. Solen går upp med sin hetta och sveder gräset så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så ska den rike vissna bort mitt i all sin strävan. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snäris. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Nu är det ju så här att vi brukar ofta snuttifiera alla bibeltexter. Vi bryter ut några verser och läser dem. Och det måste man göra, man kan inte läsa hela böcker i ett sammanhang varje gång man öppnar boken, så att säga. Men det här Jakobs första kapitel är ju en sån här favorittext att göra snuttar av. Och en snutt som vi ofta begagnar oss av är ju den som börjar i 5:e versen och slutar i 8:e. Om någon av er brister i vishet, så ska han be till Gud. Och först låter det ju som det var väldigt lätt att få vishet. Han ger villigt åt alla, inga hårda ord, inga förebråelser. Att jaha, alltså nu vill du ha vishet. Det kunde du ha begärt för 10 år sedan, så hade du sluppit mycket elände. Men nu vet jag inte om jag har lust längre. Nej, inget sånt. Brister du i vishet, så kan du be till Gud. Och så plötsligt verkar det som Jakob tar tillbaka allt sammans. Han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Först är det jättelätt att få, och sen så ska man inte vänta sig någonting. Och det undrar på att vi ibland får lite myror i huvudet. Nå, det beror, tror jag, på att vi läser inte texten i dess sammanhang. Hela texten handlar om prövningar. De nämns i 2:a versen, de nämns i 12:e versen och i verserna efter det. Och det är också i det sammanhanget vi ska läsa det här om visheten och att bedja i tro. Därför detta att vara tvehågsen, det uppfattar nu alla bibelöversättare som detta att vara ängsligt obeslutsam. Och det är inte det Jakob menar, det vågar jag slå vad om. Utan det är detta att vara dubbelseende. Att vilja två saker. Det ena, någonting som man kan stå för offentligt. Det andra, någonting som man döljer så gott man kan. Att ha en delad håg, som det stod i gamla översättningen. Alltså att längta efter två saker. En delad längtan. Att önska två oförenliga ting. Att önska vinna världen genom att söka Guds rike först. istället för att söka Guds rike först och till sin överraskning finna att Gud ger mer än man kunde bedja eller tänka. Att vi lätt förstår Jakob fel på den här punkten, det kan vi se om vi går till fjärde kapitlet, för där kommer tvehågsenheten tillbaka. Och där är det ingen tvekan om att Jakob talar om något helt annat än ängslig obeslutsamhet och det tvivel som kommer ur räddhåga och osäkerhet. Vi läser från början 10 verser i fjärde kapitlet. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Böjer alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena ni syndare och rena era hjärtan ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Ja, här handlar det åter om människor som ber. Men som har två önskemål med sin bön. Kanske detta, att både få det man ber om och samtidigt bli utnämnd till världsmästare i bön och bönesvar. Har du inte upplevt den frestelsen någon gång så vill jag gratulera dig. Om en liten stund ska vi ha bönegrupper och då tror jag den frestelsen kommer att falla över alla. Det brukar vara så. Här rekommenderar Jakob då man skriver till att omvända sig, att ödmjuka sig. Och han ger en mycket drastisk bild. Han säger, han frågar, vad kommer allt bråk i församlingarna av? Ja, det är ju en bra fråga. Och, säger Jakob, det är lätt att svara på. Allt bråk i våra församlingar kommer av de biavsikter som vi har när vi, så att säga, närmar oss Gud. Detta att vilja blir störst, bäst och vackrast på det andliga området. Att bli uppfattad som superprofeten. Att få ikläda sig det stora, fina, andliga ledarskapet. I ljuvlig glömska av det Paulus skriver till Korintierna. Det verkar som om Gud hade satt oss apostlar sist av alla. Vi betraktas som världens avskum och jordens drägg. Om vi går tillbaka till första kapitlet. Den som tvivlar, det sjätte versen är, den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. Ordet bakom den översättningen är ordet diakrino som betyder att döma egentligen. Den som dömer. Och det kan också översättas tvivla därför att den i så fall betyder det att döma Guds ord till något ogiltigt. Ogiltig förklara Guds ord. Men grundbetydelsen är att döma. Och anledningen till att Jakob skriver som han gör, den finns i början av andra kapitlet. Och där kan vi tydligt urskilja just de dubbla avsikterna. Mina bröder, Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en man i smutsiga kläder, en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: här är en bra plats för dig. Men till den fattige: ställ dig där borta, eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte det som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Ja, här fanns ju Guds rike, naturligtvis. Och vi söker Guds rike. Men vi söker också världen. Det kommer in en finklädd rik man. Och ja, välkommen, alldeles extra välkommen ska du vara. Med din fina limousin som står utanför här. Och nu får vi ordna med en speciell uppmärksamhet. En särskilt fin plats. Du är en prominent gäst, säger vi. Och har glömt att Gud gör inte skillnad på personen. Och om vi på det sättet har en delad håg, då är våra steg inte längre fasta och stadiga, som vi läste om i morse. Utan den tvehågsne kommer att springa efter allt som han uppfattar som för stunden lämpligt och för stunden lönande. Det är därför som Jakob skriver som han gör från 12:e versen och framåt. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans. Och han går så långt som han säger i andra versen: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Alltså, vi mognar på det sättet. Mognadsprocessen, den som för sig går livet igenom i bästa fall, i alla fall, den handlar om att steg för steg frigöras från de hemliga biavsikterna. Men, säger vi, det är ju så lite. De där biavsikterna är ju inte så mycket. De är ju så små. Och kan inte någon få lov att smickra mig lite för att jag står i gathörnen och ber? Det kan ju inte vara farligt. Gud kan väl inte ta illa upp. Det är ju ingen annan som hör det. Och det är ju inte så mycket. Till det ger Jakob ett överraskande svar. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Ordet prövning och ordet frestelse är samma ord i grekiskan, och i hebreiskan med för den delen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Om jag tillåter en frestelse att befrukta mig, så blir jag gravid. Och fostret, det bara växer och växer. Och till sist så putar magen ut i alla hörn, och jag framföder någonting som är död. Den spermien som befruktade mig, den kan man säga, den var så liten, den syntes nästan inte ens, man fick ha mikroskop för att se den. Ja visst, men den blir levande. Den växer. Och den tar överhand. Och det är det onda. Det här lilla, som blandar sig i det goda, i det fina, i det vackra. Den lilla surdegen som genomsyrar hela degen, fariseernas surdeg. Den som vi så att säga i motsatt mening firar när vi talar om det osyrade brödets högtid. Det som är oblandat, det som inte är uppblandat med mörker. Paulus talar om detsamma fast i lite andra ordalag i Romarbrevet 7. Verserna 9 och 10. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Synden fick liv och jag dog. Och som han säger några verser tidigare i sjunde versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Ty när begäret vaknar, när synden vaknar till liv och vi upptäcker att det där lilla som vi i det längsta kunde ursäkta och som vi i det längsta kunde undvika att se, det vi kunde prata bort, det växer över alla breddar och tar över. Till sist står vi där och ber, bara för att bli beundrade av människor. Inte minst därför att Gud har slutat att svara på våra böner. Jag sa förut att en viktig del av kyrkans reträtt, kyrkans aktersegling i det moderna sekulariserade samhället beror på att vi erbjuder hjälp mot en sjukdom som man har förklarat att den inte finns. Ty när vi talar om arvsynd och när vi talar om människans inneboende ondska så har medelsvensson svårt att känna igen sig. Ja, men så illa är det väl ändå inte som ni snackar om i kyrkan, säger de. Och jag kommer ihåg när jag var relativt nykristen och arbetade då som läkare. Och vi satt i fikarummet en dag och det blev tal om kristen tro. Och en medelålders kvinna, en undersköterska som gått igenom djupa vatten och stora svårigheter och burit mycket lidanden. Hon yttrade som sin uppfattning att jag gör så gott jag kan och mer kan inte Gud begära. Och jag minns hur svarslös jag blev. Först senare slog det mig att om Gud erbjuder sig att hjälpa till kan han visst begära mer. Och för det andra, detta att jag gör så gott jag kan, det ger ändå mörkret en hållpunkt på mitt liv. Då har jag ändå inte förstått mörkrets natur. Jag har ändå inte förstått mitt gränslösa behov av att beskyddas för det onda. Utsätt mig inte för prövning utan beskydda mig mot det onda. Det där som är så litet och så oansenligt i mitt liv att jag kanske tycker när jag ser på det
att det där är inte mycket att bråka om, det finns större problem i världen. Vänta bara. Vänta bara. Det är något som växer. Och därför säger ju många människor så här att ja, men jag anser i alla fall att människan är god innerst inne. Och efter ett tag så sitter man ju som kristen och håller på att dividera, är människan god innerst inne eller är hon det inte? Och var kommer i så fall alla krig ifrån? Alla som bråkar i Bosnien. Nu är det så många inblandade så man kan inte ens längre hålla reda på Bosnien, serber och serbkroater och kroatkrajinare och vad det är allt. Alla tycks ha varsin armé. Var kommer då ondskan ifrån? Jag tror att vi måste lära oss att förklara ondskans problem så att människor känner igen sig. Och så att människor förstår att ja, det här är en realistisk beskrivning av mig, dessvärre. Och då kanske vi inte bara kan dundra på som man kunde på 1800-talet, när människor ännu hade en grundkunskap om Gud. Och innan människor ännu hade fått sitt tankeliv förgiftat av sådana människor som Wagner och Nietzsche. När vi läser vad Paulus skriver här så kan vi ju se att också han lämnar en bild som på ett vis kan tolkas som en sorts citat, god innerst inne, slut på citatet. 21 versen. Eller 20 versen. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Ja, här talar ju Paulus om lagen i mitt förnuft. Och det säger ju människor idag att ja visst, om vi bara låter förnuftet råda och om vi bara upplyser människornas förnuft så kommer allting att bli bra. Ack, ack, ack. Det går att upplysa människans förnuft och det går henne att få henne att hålla med om att kärlek är bättre än hat. Det är inte svårt. Men det är inte där problemet sitter. Människan kan uppleva sitt upplysta förnuft som sitt jag och sitt god innerst inne. Men den människan har ännu inte förstått att den där lilla biavsikten som man från början kan rycka på axlarna åt, den kommer snart nog att ta över hela firman. Den vinner i det långa loppet. Vi ska ta och sluta detta bibelstudium med det första sändebrevet i Uppenbarelseboken. Det är det andra kapitlet. Det är till församlingen i Efesos. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr, annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställe om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr nikolaiternas gärningar som jag också avskyr. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Jag var väldigt mycket berömd den församlingen får, eller hur? Dina gärningar, din möda och din uthållighet, du har kastat ut de falska apostlarna, du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull, du var inte tröttnat. Inga dåliga grejer. Ändå säger Herren, jag kommer att flytta ljusstaken. Varför det? Jo, din första kärlek är borta. Och vad är det som är kvar när den första kärleken är borta? Jo, det är den andra kärleken. När kärleken till Herren inte driver oss, så är det som regel kärleken till kyrkan, till verksamheten, till visionen, till samfundet, till den egna lilla rörelsen i något hänseende. Jag har ju under mitt flitiga resande träffat ganska många pastorer i Sverige. Och träffar då och då pastorer som är inbegripna i olika sorters lokala ekumeniska processer. Så kallad sammanslagning av församlingar. Fast man inte slår sig samman, utan man kanske växer samman. Men ett av de stora hindren när två församlingar ska gå ihop, det visar all erfarenhet, det är frågan: i vilken kyrka ska man sedan hålla till? Jag är nära vän med en pastor som länge stått i den situationen att två församlingar skulle gå samman. Och båda hade kyrkor som med lite förändring kunde duga för den fortsatta verksamheten. Men det var tid, det gick inte att komma överens om i vilken kyrka man skulle vara. Det hela slutar med att man river båda kyrkorna och bygger en ny. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Och man kan tycka det att ja, men det här, det är ju ganska oskyldigt, det är inte så mycket. Vi bara bråkar lite om vilket revir vi ska vara i. Och eftersom vi inte kan komma överens, så tar vi ett banklån på 10 miljoner och bygger ett nytt revir. Ja visst. Men hade vi varit kvar i någon av de gamla kyrkorna, kunde ta ett banklån på 10 miljoner och skicka till missionen. Om det nu ska lånas i någon bank. Och varav kommer all strid och alla konflikter ibland? Jo, de kommer just av såna här små saker. Sånt som inte kan sägas offentligt. Biavsikten som efter ett litet tag blir huvudavsikt. Och Jesus talar i ganska skarpa ordalag här: om ni inte omvänder er kommer jag att flytta ljusstaken. Alltså att Guds härlighet viker bort ifrån församlingen. Jag har i allt mitt resande och allt mitt tittande bakom andliga kulisser också häpnat över hur många andliga ledare som är beredda att acceptera orenhet bara det händer något. Predikant XYZ är på ingående. Han har kraftgärningarnas nådegåva. Han har visserligen 10 älskarinnor också i hemlighet, vilket alla vet. Men det har vi överseende med, för han har ju kraftgärningarnas gåva. Och då händer det något. Jag tar i lite grann nu, men ni förstår vad jag menar. Eller kanske predikant ABZ, som hånar de flesta kristna verksamheter i sitt eget land, men som kan lägga händerna på folk och få se saker hända. Ja, men ska vi ta hit honom? Han hånar ju Kristi kropp. Ja, men det händer ju saker. Vad blir resultatet? Blir det gott? Har vi fattat ondskans natur? Har vi förstått att det inte är djävulen som är problemet, utan detta lilla, till synes oansenliga i oss själva, som kan befruktas och få liv och framföra död? Jag tror inte att något radikalt kan hända i svensk kristenhet förrän vi omvänder oss på den här punkten. Jag tror inte att det bara kommer att gå genom att en ny andens vind sveper fram och folk blir glada. Det behövs det med. Många dignar under lagiska förväntningar av alla slag. Men om inte renheten får ett egenvärde, om vi fortsätter att bagatellisera biavsikterna, så kan vi stå där i gathörnen och be. Det kommer att hända ganska lite. Det tror jag är vår situation. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Amen. Herre, vi ber om din vishet, du som har lovat att vi ska kunna få vishet. Och inte minst ber vi om den vishet och den klarsyn som gör att vi kan förstå och se ondskans rätta ansikte. Det där att den ser så liten ut att vi gärna se bort ifrån den. Lär oss konsten att inte se bort ifrån den till synes oansenliga ondskan, inte i något sammanhang. Utan hjälp oss att ha den realistiska insikten att vi kan förstå att den lilla ondska som släpps fri tar snart över alltihopa. Därför behöver vi ditt beskydd, din rening, din hjälp dagligen och stundligen. Vi tackar dig för att den hjälpen finns. Vi ber om det slags vishet och det slags förstånd som gör att vi ska kunna erbjuda människor en din lösning på ondskans problem, därför att vi har kunnat beskriva det så att människor i vår egen tid kände igen sig och förstod att det var sant. Amen.